Nu ser det ut som att den står lite snett där, men det kanske den ska göra. Jag bara tänkte så. Det är lugnt, jättebra. Jag bara såg att kameran var åt, pekade åt lite fel håll, tyckte jag. Men det var nog bara en synvilla. Men här vi ber just nu, Jesus, och tackar dig för det som vi redan har fått ta del av. Här vi ser på vår uppgift med största allvar, Jesus. Bara det att komma hit är en stor uppgift som vi vet möter mycket motstånd i atmosfären. Jesus, vi ber också för, eller tackar dig för alla de som gör de här gudstjänsterna möjliga. Vi tänker på alla från söndagsskolan till stolarna, till fikat, till lovsången, till alla praktiska detaljer, det tekniska. Här är det så mycket som vi inte ens vet. Vi tänker också på allas böner, allas närvaro. Här vi vill ha en ande av tacksamhet och en ande av förväntan på ditt ord, Jesus. Här vi vet också att du är en levande Gud som både kan och vill och kommer att möta våra behov idag, Jesus. Har vi några behov? Ja, många, stora. Jesus, vi ber för vart och en av de behoven, Jesus, att du skulle möta dem. Kanske inte alltid så som vi tror, men så som du vill. Och Jesus, vi ber, Herre, att du talar till våra hjärtan genom skriften och det vi talar om idag, Jesus. I ditt dyra namn. Amen. Galaterbrevets femte kapitel. Och vi har bara två stycken frukter kvar att tala om. Ni kommer ju ihåg att i Galaterbrevets femte kapitel så finns det ett stycke som är börjar kan man säga i vers 16 och slutar i vers 26. Men det talar om hur varje troende har ett alternativ. Det vill säga, vi har blivit rättfärdigförklarade, men sedan så ska vi också vandra i det här nya livet. Och där finns alternativen. Det finns en möjlighet att vandra i anden, vilket är det som vi uppmanas att göra. Men det andra är att vi vandrar i köttet, vilket tyvärr är det som förmodligen görs mest bland kristna och oss inkluderar. Men det betyder inte att vi ursäktar oss, utan vandra i anden är vår uppmaning. Och sen beskriver han här hur vilka som är köttets gärningar. Och det står att de är uppenbara. Och på grund av att det står att de är uppenbara så behöver vi inte predika om dem. Därför att när vi säger de här grejerna, liksom, det känner vi till. Där kan vi identifiera oss. Men sen kommer den till andens frukt däremot. Och sen säger han här i vers 22, kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet och sedan idag mildhet och självbehärskning. Det är den sista. Sådant är inte lagen emot. Så idag ska vi alltså tala om mildhet. Och mildhet, titeln för predikan är mildhet, mästarens märke. Mildhet, mästarens märke, det vill säga mästaren Jesus Kristus. Det är hans kännetecken att han är mild. Och vi ska titta på mildhetens mening, mildhetens mandat, mildhetens modell och mildhetens motivation. Och vi ska börja med mildhetens mening. Därför att det här ordet i grekiska är återigen ett feminint substantiv. Och jag blev nästan full i skratt häromdagen när jag tittade på att alla de här andens frukter är feminina. Så det betyder att alla de här positiva attributen, de är feminina. Men ett feminint substantiv. Och det grekiska ordet är praoteis. Praoteis. Och det betyder egentligen en vild häst som har blivit tämd. Alltså man använder ordet på det sättet att ni vet en vild häst som springer omkring och det går inte att få någon ordning på dem. Jag, när jag växte upp så hade jag i princip bara sett en häst på en bild. Jag hade ingen hästvana eller djurvana eller någonting sådant. Och sen befann jag mig i min ungdom på en plats i Alabama och skulle ut och rida och någon ställde fram en häst till mig och jag ville ju inte tappa ansiktet då och säga att jag inte kunde rida, så jag flög upp på hästen och det såg bra ut i början, men jag kan säga att det gick inte särskilt bra kan jag säga. Hästen var tämd. Men jag var inte dess ägare och jag var inte den som normalt sett red den här hästen. Så att, ja, hästen var överallt där den inte skulle vara kan jag säga. Men jag lyckades i alla fall hålla mig kvar på hästryggen. Och jag kan tillägga då att jag har inte varit på en hästrygg sedan dess. Och så en gång i livet. Nej, jag blev omkringledd på en ponny en gång. Okej, okay, det kommer jag ihåg. Men, och det var långt tillbaka. Så att okej, två gånger har jag varit på hästrygg. Så det var ingen bra upplevelse. Men det här ordet har med detta att göra. En vild häst som har blivit tämd. Alltså under ägaren eller ryttarens kontroll. Och vi ska läsa ett par versar här i Matteus 5:5. Kan vi börja med. Matteus 5:5 och ni vet att kapitlerna 5 till och med 7, de tre kapitlerna brukar man ju kalla för bergspredikan, och i verserna 1 till och med 16, förlåt mig inte 16, 1 till 12 så har vi det som ibland kallas på svenska saligprisningarna. Och i vers 5 då, kapitel 5, Matteus evangeliet, så står det att saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Ordet som här översätts med ödmjuk, det är alltså praotes. Så med andra ord, här översätts det inte med mild som det gjorde i Matteus 5:23, utan här översätts ordet med ödmjuk. Och vi ska läsa i samma kapitel och vers. Samma bok menar jag, Matteus 11 kapitlet och den 29 versen ska vi läsa också. En vers står: ta på er mitt ok, det är alltså Jesus som talar, och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Så här översätts ordet återigen med mild. Men det är samma ord, praotes. Och då kan vi ställa oss den här frågan när det gäller det här attributet, den här andens frukt, mildhet, som jag då kommer att använda svenska ordet mildhet för att beskriva det. Är det någonting eftersträvansvärt? Ja, av två anledningar. Först ser vi att de som är sådana, de som manifesterar detta, de kommer att ärva jorden. Och ärva, det betyder att vi en dag när Jesus sätter upp sitt rike kommer vi att styra med honom. Vi kommer att ha ett inflytande på grund av den mildhet som vi manifesterar i den här tidsåldern. Men det finns en annan bra anledning också, att Jesus var det. För det stod att jag är mild. Så det är definitivt eftersträvansvärt. Det är någonting som vi vill vara. Och vi sa nyss här att ordet används liksom att en vild häst som behöver bli tämd. Och när personen, eller hästen i det här fallet, då har blivit tämd, ja, då blir den till nytta. Den kan göra sitt arbete, vare det så är det en ridhäst eller en arbetshäst eller vad det nu kan röra sig om. Och en kristen som har blivit tämd inom citationstecken av Gud och är ledd av anden, eller är ledd av anden, inte köttet. Så det här är någonting som vi vill se i våra liv. Watchman Nee, som var en känd kinesisk predikant som blev satt i fängelse mer eller mindre omedelbart när kommunisterna tog över, och ända fram till sin död 1972 så satt han i fängelse. Men han skrev mycket, och han sa så här att alabasterflaskan måste krossas för att andra ska känna parfymen. Det vill säga, om jag har en flaska med dyrbar alabasterolja och den förblir i den här bägaren eller flaskan eller vad det nu kan vara, ja, då kommer inte den här innehållet någon till nytta. Men om flaskan krossas och innehållet kommer ut, då kommer också människor att bli välsignade av det. Och det var en tänkvärd tanke. Det finns många smarta människor i den här världen. Det finns många begåvade människor i den här världen. Jag önskar att jag var en av dem. Men jag är imponerad av när man läser i olika sammanhang vad människor åstadkommer. Inom idrotten, inom vetenskapen, inom forskningen, inom affärsvärlden. Det är helt otroligt vad människor åstadkommer saker. Det finns väldigt många smarta, duktiga människor. Och jag tänkte också på hur det finns många smarta och begåvade kristna. Och det är bra. Men om vi inte är förkrossade, om vi inte har blivit tända av Gud, då blir vi bara använda i ett begränsat mått. Och jag tänkte på det, att har vi ens en aning om vår andliga potential? Har vi en aning om det? Vi sitter någonstans och vi tänker liksom, ja, det där med att tjäna Gud, liksom, det är inte för mig. Det är för de som är duktiga. Det är de som är begåvade. Det är för dem så vidare. Nej, det är för alla. Alla vi som har kommit till tro. Och jag tror att om vi skulle kunna se, om Gud skulle kunna visa oss vad vår fulla potential verkligen är, så skulle vi bli mer eller mindre chockade. Det är kanske fel att tänka så här, men jag tänker att när en troende människa dör och sen man skulle få se en sån här liten stapel här som skjuter upp så här, hur många procent av sin potential levde man i? Jag är rädd för, utan att veta, att de flesta av oss inte har en speciellt hög stapel, utan vi är bara på något sätt så här väldigt, väldigt begränsat använda. Jag säger inte det för att fördöma någon. Jag säger det för att uppmuntra att vi har en potential som vi kan utveckla genom att följa Gud. Och vi behöver lära oss att bli milda och tända på det här sättet. Därför att som vi läste i Matteus 11:29 så är det en förutsättning för att vi ska ha vila och ro. För så länge vi är som de här vildhästarna, vi sparkar omkring oss, vi springer hit, vi springer dit. Och vi och vildhästar, som ni vet, de springer ofta omkring i flockar. Och det är intressant att se hur den här kraften, det finns en ö strax utanför Baltimore där, som det finns vildhästar, mustanger. Och när man ser de där hästarna, liksom, jag tänker liksom all den här otämda kraften. Man springer omkring som fram och tillbaka utan att det, liksom, den här kraften kommer till nytta. Och det är lite ungefär samma sak som vi som troende, vi som kristna. Vi springer hit och vi springer dit, vi gör det ena efter det andra, utan att den här kraften har blivit tänd. Och det är väldigt intressant att se detta. Så mildhetens mening är alltså att en vildhäst har blivit tänd. Och Jesus säger som sagt att vi ska lära oss den här mildheten. För då kommer vi att kunna uppleva en vila i det här livet. Och jag tänkte på några saker här som är relaterade till mildhet. frihetens mening. Ingen ilska i Jakob 1:20, så står det att vi ska vara sena till vrede. Ser oss omkring i den här världen, mycket ilska. Många, många människor är arga av olika anledningar. Det står att vi ska vara sena till vrede. Tänk också på ingen hämnd. Vi vill gärna hämnas. Och i Romarbrevet 12:19 står det: hämnas inte, utan lämna rum för vredesdomen. Det vill säga, låt skäl inte Guds jobb. Gud har lovat att skipa rättvisa på ett eller annat sätt förr eller senare. Frågan är om den är omedelbar, eller om den är uppskjuten, eller om den är slutlig. Men han har lovat att skipa rättvisa. Och det är en av de stora uppmuntringarna som vi har i våra liv, att Gud är den som skipar rättvisa. Men han säger: hämnas inte. Lämna den biten i Herrens händer. Och ingen rätt att ha rätt. Ingen rätt att ha rätt. Det är ett karaktärsdrag av mildhet. Det är väldigt intressant, för att i Titus kapitel 3 och vers 2, och också i andra Korinthierbrevet 10 och vers 1, så ser vi att det är ett ord som används där, förutom det här praoteis, men det är också ordet epiaikis. Och epiaikis är ett ord som beskriver hur Gud hade rätten att utplåna Israel på grund av deras synd. Men han valde att inte göra det. Är ni med? Vi har rätten att göra någonting, men vi avstår från rätten att göra det, därför att vi har epiaikis, det vill säga en mildhetens ande, som det står här. Och i Filipperbrevet 4:5 så används det här ordet faktiskt när man beskriver en konflikt i församlingen i Filippi. Och det var två damer där som hette Evodia och Syntyke. Och de här damerna hade någon ouppklarad situation med varandra. Och de uppmuntras att lösa sin konflikt genom att ge upp rätten att hävda deras rättigheter. Med andra ord, att inta den inställningen att den andra personen kanske har rätt. Så mildhet är en total tillit till Gud som förmår oss att ge upp våra rättigheter och förväntningar och lämna dem till honom. Och vi ska inte förväxla mildhet med mesighet. Om någon är i en situation, hustrumisshandel eller någonting, det handlar inte om att bara stå ut med det här och säga att jag är mild. Det har ingenting med det att göra. Om vi tittar på Paulus, när han blev anklagad, han hänvisade till sitt romerska medborgarskap. Och han sa: jag är en romersk medborgare. Jag har rätt till att få mitt fall prövat i domstol. Och martyrer då? Vad innebär det? Ja, det betyder att vi ger våra liv, eller vi blir förföljda för hans skull. Men i Guds tid och genom hans nåd. Så vi behöver inte bekymra oss för det. Gud ger oss nåd, han ger oss urskiljning om och när den tiden kommer. Så mildhetens mening är att vi har blivit tämjda. Vi har blivit användbara av Gud på ett sätt som vi inte var tidigare. Vi ska titta nu också på mildhetens mandat. Mildhetens mandat, och ett mandat betyder att, eller betyder att, vad är det som mildheten ska åstadkomma? Vad är det som mildheten ska göra när den väl finns där och är manifesterad i våra liv. Jag tänkte titta på några saker först i kyrkan och sedan också i världen i allmänhet. För det första, om vi tittar i Efesierbrevets fjärde kapitel, Efesierbrevets fjärde kapitel, verserna 2 till och med 3, så står det så här att var ödmjuka och milda på allt sätt. Här har vi ordet igen. Milda. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Så den här mildheten åstadkommer enhet. Men sen ska vi också bevara läran, alltså i andra Timoteus brevet, verserna kapitel 2 och verserna 24 till och med 25. Så andra Timoteus 2, 24 till 25. Och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla. Där har vi samma ord igen. Vänlig. Skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen. Och faktum är att i vers 25, förlåt mig, där har vi ordet. Han ska i ödmjukhet, här översätts ordet med ödmjukhet. Alltså som normalt sett översätts med mildhet. Så bevara enheten i kyrkan, bevara läran som har blivit oss given. Och sedan slutligen bevara en broder. I Galaterbrevets sjätte kapitel och den första versen, Galaterbrevet 6:1. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte också du blir frestad. Och här har vi ordet igen, i mildhet. Intressant. Så tre olika saker som mildheten åstadkommer. Mildhetens mandat, det här är vad mildheten ska göra. Bevara enheten, bevara läran, men också att bevara en broder. Någon alltså som har gått ut i synden. I alla de sammanhangen så har den här mildheten, när vi är tända av Gud, när vi är milda, då har detta en effekt på de här sakerna. Men sedan, inte bara i kyrkan, utan också i världen. Och jag tänkte på två olika saker, att attrahera människor med våra liv och att attrahera människor med vårt tal. I Titus 3:2, nu hoppar jag en del fram här, men det får mig att sakta ner. Titus 3:2. Så hittar vi en vers där det står: människor kommer att älska sig själva. Nej, förlåt mig. Nu ska vi se. Nu har jag en bok innan. Där har vi det. Titus 3:2. Att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet. Där har vi ordet. Visa vänlighet mot alla människor. Det här är intressant. Visa vänlighet. Jag läste om en kristen professor som hette Stuart Blackie. Och han var professor på universitetet i Edinburgh i Skottland. Och han lyssnade på sina elever när de läste upp sina uppsatser och sina arbeten. En av killarna hade boken i fel hand. Professorn blev irriterad och sa till honom att du ska hålla boken i rätt hand, gå tillbaka och sätt dig. Då visade det sig att den här killen höll upp sin rätta hand, men han hade ingen hand. Professorn tvekade ett ögonblick. Sedan gick han ner, omfamnade eleven bad om ursäkt. Öppet. Många år senare så, det här är en sann historia, en sann berättelse. Så var det en stor kristen samling någonstans. Och någon talade och berättade om den här händelsen. Och när mötet eller talaren var färdig så var det en man som kom upp och visade upp sin arm som saknade en hand. Och sa att jag var den eleven. Jag är den eleven som nu var vuxen. Och han sa, professorn ledde mig till Kristus. Men han hade inte kunnat göra det om han inte hade gjort rätt det som han hade gjort fel. Och jag tänkte på det här liksom, att en mildhetens ande, en tänd människa, en kristen, är en människa som kan attrahera människor och därmed också göra människor nyfikna och intresserade av den kristna tro. Så den här mannen kom till tro på grund av professorns mildhet. Och är inte det intressant? Men jag tänkte också på att attrahera människor med vårt tal. I 1 Petrus 3:15. Nu ska jag göra någonting som en del blir säkert perplexa, en del blir sura och en del blir förvånade, en del blir intresserade. Jag vet inte hur ni reagerar, men 1 Petrus 3:15. Jag ska nämligen introducera er till någonting som en del inte har en aning om, men det som många tror är väldigt jobbigt är någonting väldigt positivt, nämligen. Så låt mig bara säga det jag ska, så hoppas jag att alla blir nöjda. 1 Petrus 3:15. Nu ska vi se så jag inte säger fel här. Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begår, förlåt mig, var och en som begär att ni förklarar det hopp ni ger. Det här är Svenska Folkbibeln. Om ni läser King James till exempel, så ska ni se att det står efter det with meekness and fear, det vill säga med ödmjukhet eller sakthet och fruktan. Och varför står det inte i Svenska Folkbibeln? Jo, därför att man använder en annan ett annan manuskriptgrupp. Och det betyder att säga, aha, precis det som jag trodde. Precis det jag trodde. Liksom. Bibeln, liksom, det stämmer inte. Olika. Jag tog för många år sedan en kurs som handlade just om detta. Alltså Bibelns sammansättning. Och jag var lite rädd för att ta den kursen. För jag tänkte så här, tänk om den förstör min tro. Det var precis tvärtom. Nu kan jag säga att den skolan som jag gick på var naturligtvis väldigt bra. Det var en bibeltroende konservativ skola. Så, med andra ord, så det intressanta är att det finns olika manuskript och det skiljer lite grann, men det är samma till 99, någonting procent. Det är bara sådana här, ett ord här, ett ord där. Och det finns inget annat dokument i historien som är lika tillförlitligt som Bibeln. Inget annat historiskt dokument kommer ens i närheten av det. Men här tilläggs det här with meekness and fear, alltså med de här, därför att vissa manuskript, och där i det här ordet så är det just det här ordet som används återigen och som talar om att när vi ger vårt vittnesbörd så ska vi göra det i mildhet och fruktan, därför att mitt vittnesbörd har mycket större kraft och styrka när jag är tänd, när jag är mild i min ande. En av Englands största predikanter genom tiderna var John Wesley. Han var grundaren av metodiströrelsen. Det fanns en annan väldigt känd predikant som var samtida med honom, George Whitefield. John Wesley och George Whitefield, de hade helt olika teologier. Den ene var arminian och den andra var kalvinist. Och de såg helt olika på olika saker. Och ibland kunde deras ordväxlingar vara ganska häftiga på grund av detta. Så en person kom upp till George Whitefield och sa att när den dagen kommer, tror du att du kommer att se John Wesley i himmelen? George Whitefield kommenterade, förmodligen inte. Jag tänkte, aha, just det. Han är inte ens frälst med de åsikterna. Han sa, han kommer att vara så nära Herrens tron att jag får nog inte skjuta av honom. Och det är mildhetens ande. Det är ett attraktivt tal. Jag kan ha mina meningsskiljaktigheter med människor, men jag kan också vara uppbyggande. Han visste att John Wesley var en gudsman. Han visste att John Wesley var använd av Gud. Och han sa, nej, jag kommer nog förmodligen inte att se honom. Därför att han kommer att vara så nära tronen att jag kommer inte att få en skymt av honom. Och jag tycker det är så häftigt. Mildhetens mandat. Vad är det mildheten ska åstadkomma i kyrkan? Bevara enhet, bevara läran, bevara en broder. Vad är det ska åstadkomma i världen? Attrahera människor med vårt liv. Precis som den här professorn som bad eleverna om ursäkt. Attrahera människor med vårt tal. Att det finns en mildhet i det vi säger. Så vi har mildhetens mening, mildhetens mandat. Men vi har också mildhetens modell. Vad är mildhetens modell? Vi sa just att Jesus är vårt främsta föredöme. Vi läste Matteus 11 och 29 där det står, att ta på er mitt ok, för jag är mild. Och han säger att då ska ni finna ro för era själar. Är det inte intressant? Vi finner ingen ro så länge vi är i vildhästar. Men vi finner ro när vi har blivit tända. När vi i mildhet kommer under samma ok som han, som är mild, det är hans karaktär, är. Då märker vi det här. Och det är intressant för att i Hebreerbrevet 5:8 så står det att Jesus, tänk på, han hade ingen syndanatur. Han var inte rebellisk, men det står att fastän han var son, med stor bokstav, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Så vi ser här att den här processen att göra oss milda, att tämja oss, det är någonting som inte sker automatiskt. Det är inte bara för dem eller honom eller henne. Det här är för alla. Även Jesus i sitt syndfria stadie gick igenom en process i detta liv som fadern tillät för att han skulle lära sig den här lydnaden. För att han skulle bli mild. Så att han skulle kunna bjuda in oss att komma in under samma ok och vandra tillsammans med honom i den här mildhetens ande. Wow! Och jag tänkte också på i Matteus 21, vers 5. Vad händer där? Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och det står att han är ödmjuk. Och det är samma ord än en gång. Han är ödmjuk. Det här var veckan innan han skulle korsfästas. Det var då som han hade levt sitt jordiska liv. Det var då som han var redo att ta på sig vår synd och skuld och dö för den. Mildhetens modell. Han kunde ha hävdat sina rättigheter. Jag är syndfri, de är syndare. Varför ska jag liksom dö i deras ställe? Låt dem sköta sig själva istället. Mildhetens ande. Han red in i Jerusalem. Fullt medveten om att de människorna som nu prisade honom och sa Hosianna, han som kommer i Herrens namn, skulle bara några dagar skrika korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Mildhetens modell. Men vi har också slutligen mildhetens motivation. Mildhetens motivation. Och vad är det som motiverar oss att vara milda? Vi har redan sagt att det är någonting eftersträvansvärt. Vi ska ärva den här världen. Jesus var det, varför skulle inte vi vilja vara det? Jo, först för att vi ska njuta av det här överflödande livet idag. Det är en av andens frukter. Och i 1 Timoteus 6:11 så talar Jesus till Timoteus och han säger, han uppger några saker som han säger till Timoteus som är väldigt eftersträvansvärda. Och han säger att ödmjukhet är en av dem. Och här har vi ordet igen som översätts med mildhet, är en av de sakerna. Men sen tänker jag också på att för att vi ska njuta av det överflödande livet också imorgon. Vi sa ju det, Matteus 5:5. Det här är en förberedelse. Den här världen är en förberedelse. Denna tid för en annan värld och för en annan tid som kommer. Och i det mått som jag tillåter Gud att tämja mig, att vildhästen som jag är får bli tämd och bli använd, i det mått som det sker i mitt liv kommer det också att manifesteras när han sätter upp sitt rike på jorden. Jag kommer att ärva detta, jag kommer att styra detta med honom om jag tillät denna process i mitt liv. Jag avslutar med en berättelse. Samuel Morse, eller Morse, jag vet inte, jag säger Morse då för så säger man på svenska. Samuel Morse, han var en konstnär. Och han var en uppfinnare. Han fick en gång frågan. Han fick en gång frågan att händer det inte att du är i situationer där du inte vet vad du ska göra? Han svarade, jo, ofta. Men då knäböjer jag mig. Och jag ber Gud om råd. Och han visar mig. Och sen citerar jag honom nu i ett citat här. Jag har bidragit med något värdefullt på området hur elektricitet kan användas. Inte för att jag är överlägsen andra människor, utan för att Gud ville uppenbara det för någon och han fann behag i att låta mig upptäcka det. Jag kan tillägga att detta var alltså mannen som uppfann Morsealfabetet och det är väldigt intressant att han säger så. Att han såg sig inte som intellektuellt överlägsen någon annan människa. Han såg sig inte ens som extraordinärt utrustad som människa i jämförelse med andra. Men han sa, Gud ville uppenbara detta. Som var en stor grej för mänskligheten. Han uppenbarade för honom när han bad Gud att göra det. Han hade behag. Varför? Jo, därför att han var en mildhetens man. Han var inte vildhästen som ville dra iväg åt ett visst håll och göra någonting, upptäcka någonting för egen räkning. Han hade en mildhetens ande. Han hade kommit in under Jesu ok, han som är mild. Och han vandrade med honom och när han inte förstod någonting i sin forskning och sin utveckling, ja, då bad han Gud och Gud visade honom. Och därför fick han bli den som gjorde denna stora upptäckt. Nu är min fråga. Vad finner Gud behag till att uppenbara genom mig och dig och oss? Det är frågan. Morsealfabetet är redan taget, det är redan upptäckt. Så det kan vi inte göra. Men vad vill Gud att vi blir använda på? Vad är vår andliga potential? Om vi manifesterar denna andens frukt, mildhet. Mildhetens mening, en vild häst som springer omkring helt okontrollerad. All kraft går åt förgäves. Mildhetens mandat. Det kan åstadkomma så oerhört mycket både i kyrkan och i världen. Mildhetens modell. Jesus var denna mildhet personifierad. Och mildhetens motivation, både idag och i framtiden, har vi här. Vad vill Gud använda oss till? Om vi inser att vi är de vi är, vi har fått vad vi har fått, och vi ber honom om att uppenbara någonting, kommer han att göra det? Ja, därför att han vill använda oss. Han vill inte att vi ska vara som vildhästar. Han vill att vi ska vara tända. Han vill att vi ska vara till nytta. Han vill att vi ska vara milda och vandra i ok med honom som är mild. Herre, vi tackar dig för de här tankarna runt andens åttonde frukt, mildheten. Och vi tackar dig Jesus för vad betydelsen av det ordet är, Jesus, och vad det innebär för våra liv. Herre, vi ber också att du ska uppenbara för oss någonting. Därför att du vet allt. Allt finns hos dig. Någonting som gör att vi kan bidra till att din församling på jorden får växa och manifesteras allt mer, Jesus. Vi tackar dig för det. Vi ber också för de som lyssnar via internet. Kanske du aldrig har gjort en personlig inbjudan till Jesus att bli din frälsare. Han står redo med öppna händer, en öppen famn. Han vill förlåta dig dina synder. Då säger man, jag har inga synder, jag är ingen stor syndare jämfört med många andra. Bibeln säger att vi är alla syndare. I Romarbrevet 3, verserna 9-20, så står det att alla är under synden. Alla har därför ett behov av en frälsare. Den frälsaren är en, Jesus Kristus. Ingen annan kommer. Vi kommer inte till Fadern genom någon annan än Jesus Kristus. Be en bön att Jesus förlåter dig. Att han tog din synd och skuld på korset och dog för det. Om du ber en sådan bön, Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Förlåt mina överträdelser. Att ta emot detta nu. Jag vill bli ditt barn. Om du ber en sådan enkel bön, då säger skriften att du är ett Guds barn. Det är en gåva som inte kan förtjänas och som inte kan förloras. Och den gåvan har du rätten att ta emot. För det står i Johannes 1, 12. Till alla de som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Herre, vi ber för de som kanske bad den bönen nu eller kommer att be den senare. Att de också följer upp detta genom att kontakta oss eller någon annan församling som förkunnar och predikar Guds ord så att man kan växa nåd och kunskap om honom som har frälst oss. Det är syftet med församlingen. Vi blir inte kristna genom att gå till kyrkan. Vi går till kyrkan därför att vi är kristna. För vi vill dela gemenskapen med andra där. Och berätta om det som du har gjort i våra liv. Välsigna oss nu Jesus när vi går. Vi ber för veckan som kommer. Välsigna var och en som lyssnar här och när vi är på väg utåt olika håll, arbetsplatser, skolor, utmaningar vi har, beslut vi måste fatta, situationer vi måste ta ställning till. Är det hela på olika sätt också här. Vi ser också de som har fysiska sjukdomar, du ser de som är bekymrade av olika anledningar, du ser de som brottas med olika problem. Herre, behoven är oändliga, men dina resurser är lika oändliga i bemärkelsen att du förmår att möta var och ens behov. Det är bara en fråga när du gör det, hur du gör det. Men Jesus, vi ber för var och en att de får ett särskilt tilltal från dig. I ditt namn, Jesus. Amen.
Amen. Wow.